Gott att vara här, som alltid. Gott att fira söndag. Jag följer, eller det finns ju massa såna här olika sociala medier. Twitter är ju ett av de här som kanske inte är jätte... Det är mest, ja, man får skriva, det är begränsande mycket text man får skriva och sådär. Jag är inte särskilt aktiv där, mer än att jag läser mer vad andra skriver. Jag skriver inte så mycket själv så. Men det finns en som jag har sett flera söndagar i rad, så skriver han om en söndag, eller veckan börjar med söndag. Jag tycker det är fint på något sätt. I vissa kalendrar så börjar ju veckan med söndagen. Men att få se det här, inte tänker jag gudstjänsten, att få se det inte som ett avslut på veckan. Här får vi runda av och liksom landa efter en vecka. Utan se det som starten på en ny vecka. Här får jag kraft, här får jag energi för en ny vecka. Tillsammans med Gud utanför dessa väggar. Det tänker jag. Jag gillar det. Jag gillar det, den tanken. Så. Men nu ska jag börja någon helt annanstans. Är det någon som känner till begreppet bänkfiske? Har ni hört det någon gång? Ja, men lite av de äldre här räcker upp händerna. Jag tror det är ett ganska utdött koncept nu för tiden. Men ja, jag minns en gång när jag var utsatt för det, eller vad ska jag säga. Men det gick till så att den som predikade gick ner så här bland bänkarna. Och så gick han fram till någon slumpmässigt utvald person och så frågade han: hur har du det med Gud? Och människan, eller jag, blir helt livrädd när man sitter där. Ska jag behöva svara det på helt så här? Eller hur har du det med Jesus? Så. På något sätt så vill man väcka en... ville man kanske väcka en... Ja, men en känsla av att om man verkligen funderar kring, men hur har jag det med Gud? Det skedde kanske ofta i eftermöte, alltså efter predikan eller eftermöte som man kallar det, sådär. Liknande frågor sådär. Och det kanske också var ofta i så kallade väckelsemöten eller sådär. Man ville väcka människors tro till liv. Och då genom att ställa en rak fråga så förväntades personen då verkligen fundera kring hur man har det med sin tro. Syftet var säkert gott, men jag tror att det kanske mest lämnade ofrid hos människan. Så gjorde det för mig, vet jag, att ja, men vänta nu, nu kommer han, vad ska han göra? Fråga inte mig. Så att på något sätt, ja, men så här frågeställningar: är du med på tåget, eller har du fixat biljetten, så här att vet du var du hamnar om du dör och så vidare, sådana här frågeställningar. Kanske, nu vet jag, det kanske fungerar på ett helt annat sätt, men så här har jag lite föreställt mig att det var i alla fall. Och jag tänker att det känns väldigt främmande för mig. Jag vet att så många har negativa minnen från den här tiden. Man var rädd för att Jesus skulle komma tillbaka. Eller att han hade kommit tillbaka om han hade missat tåget. Liksom. Så många, vet jag, har läst den här som en tjuv om natten och liknande. Och man har haft mardrömmar kring detta. Och det är ju inte syftet med vad Jesus säger. Liksom. Man kan inte skrämma någon till frälsning. I alla fall är inte det särskilt bra tillvägagångssätt. Jesus använde sig aldrig av den retoriken. Visst kan många tro behöva väckas till liv, men jag tror att det finns betydligt bättre metoder än att fiska fram den offentligt. Så. Ni kanske känner något helt annat. När jag gick ner här, jag kanske ska köra. Så, men jag tror att många ändå känner, ja, men det har blivit så privat på något sätt. Mig och Jesus, det är någonting som ingen annan har med att göra, och det är ju lite synd. En del kanske inte ens skulle kommit tillbaka om jag skulle gjort så. Jag vet inte, vi är ju så olika här liksom. Men Gud är inte ofridens Gud, utan en fridens Gud, som Paulus skriver. Men vi ska börja någon helt annanstans. Vi ska börja i domarboken och hos Gideon. Domarbokens händelser, de utspelar ju sig, men det är ganska snart efter att Israels folk har lämnat Egypten, vandrat genom öknen och kommit fram till Kanans land. Mose dog ju strax innan de gick in där i landet, och Josua fick ta över som ledare. Och i början av domarboken så står det så här att folket tjänade Herren så länge Josua levde och så länge de äldste levde. De som var kvar efter Josua och hade sett alla det storverk som Herren hade gjort för Israel. Men sen när Josua har dött och nästa generation växer upp. Alltså de som inte har sett något av allt det här som de äldste pratar om. En generation, som det står, som inte kände Herren eller de gärningar som han hade gjort. Ja, men då börjar folket göra det som är ont i Herrens ögon. Och så står det att de övergav sina fäders Gud. Bara ett litet sidospår här. Kan inte vi känna igen oss så väl i det också idag? Vi är så många som har växt upp i väckelsetider. Med starka möten med Gud. Och så ser vi en generation idag som växer upp utan detta. Och de får bara höra om sina fäders Gud utan att möta det själv. Så det är inget nytt problem vi står inför idag. Men det är underlag för en annan predikan. Men tillbaka här till texten, så det var ju inte direkt frid och fröjd i landet Israel när de hade kommit dit. De blev ständigt angripna av andra folk. Det var en orolig tid. Och eftersom folket inte längre, de följde inte Gud längre, så lät han olika domare stå upp, står det, med syfte då att få folket att hålla sig till Gud. Men vi märker att det blir tufft ändå. Dessa olika domare, de hjälpte Israel, de hjälpte folket att förlita sig på Herren. Men så läser vi gång på gång att så fort en domare dör så står det att Israels barn åter gör det som är ont i Herrens ögon. Och så glömmer de bort det. Och när vi kommer då till Gideons tid, så det har varit några domare före honom, och så läser vi återigen då att Israels barn gjorde det som var ont i Herrens ögon. Och det fanns ett folkslag som hette Midjaniterna som terroriserade Israels folk på den här tiden. Under sju års tid så står det att så fort Israels folk hade sått så kom de och förstörde skördarna och sådär. Så Israels folk blev helt utarmat. Det är jobbigt att inte ha någon mat och ständigt vara angripna. Och detta får de då till slut att börja ropa efter Herren. Man får känslan lite av att det är deras sista utväg. Nu har vi provat plan A och plan B och plan C. Vad ska vi göra med? Ja, just det, vi har våra fäders Gud. Vi provar att ropa till honom. Men Herren svarar ändå, såklart. Och Herrens ängel kommer och besöker denna man då som heter Gideon. Och så talar han om för honom att han ska leda folket och han ska vara med och besegra midjaniterna. Gideon, det står att han för tillfället står och pressar vete i vinpressen för att gömma undan ner för midjaniterna, för att han ska kunna få lite mat så. Och han svarar när Herrens ängel kommer, han svarar likt som så många andra att men inte ska väl jag, vem är jag, minst i min släkt och så vidare, inte kan väl jag. Men Gud försäkrar Gideon, men jag kommer vara med dig. Och när Gideon svarar Gud så ser vi också att Gideon, han känner inte riktigt Gud. Han har ju hört talas om Gud genom sina fäder. Han har hört allt om hur de lämnade Egypten och allt vad Herren gjorde för dem under ökenvandringen och så vidare. Så svarar han så här: O min Herre, om Herren är med oss, varför har då allt detta drabbat oss? Och var är alla hans under som våra fäder har berättat om och sagt? Se, har inte Herren fört oss upp ur Egypten? Nu har Herren övergett oss och gett oss i midjaniternas hand. Alltså Gideon kände inte den som hade uppenbarat sig för honom. Han kände inte den som kallade honom fullt ut. Han förstod att det var någon speciell. Det är inte vem som helst som dyker upp så där. Men han förstod inte storheten i att det var Gud själv i sin fullhet som talade till honom. Gideon, han vill ha ett tecken från Gud, säger han, om vi läser vidare. Ett tecken som kan hjälpa honom att tro. Men samtidigt så vill han också ge sin himmelske besökare en gåva. Så han ber ängeln stanna kvar. Och så går han iväg och tillagar en måltid på en killing och osyrat bröd. Så det tog nog en bra stund att göra den. Men så säger han till ängeln: stanna kvar du, vänta lite. Jag tänker det är en fantastisk inställning. Här kommer någon i majestät och dimper ner. Kan du vänta lite, jag ska bara gå. Fascinerande, tänker jag. Men vi ska läsa texten här. Nu är det den jag gav till dig, Henke. Jag läser från 6:19. Står det så här: Och Gideon gick in och tillagade en killing, likaså osyrat bröd av en efa mjöl. Därefter la han köttet i en korg och hällde spadet i en kruka. Sen bar han ut det till honom under terebinten och satte fram det. Ängeln alltså. Då sa Guds ängel till honom: Ta köttet och det osyrade brödet och lägg det på berghällen där och häll spadet över det. Han gjorde så. Herrens ängel räckte ut staven som han hade i handen och rörde med spetsen vid köttet och det osyrade brödet. Då slog det upp eld ur klippan och förtärde köttet och det osyrade brödet, och Herrens ängel försvann ur hans åsyn. När Gideon såg att det var Herrens ängel, sade Gideon: Ve mig, Herregud, jag har sett Herrens ängel ansikte mot ansikte. Men Herren sa till honom: Frid vare med dig, var inte rädd, du ska inte dö. Då byggde Gideon ett altare där åt Herren och kallade det Herren är frid. Det finns kvar än idag i det abiesritiska Ofra. Alltså det fanns på den här tiden, så fanns det en stark visshet om att ser man Guds ansikte, då dör man. Då kan man inte, det går inte att fortsätta leva. Vi ser det också när Jakob, han brottas med Gud tidigare i första Mosebok, så säger han också: Jag har sett Gud ansikte mot ansikte och ändå har mitt liv skonats. Och detta är ju Gideons tanke också, att möter jag Gud, då kommer jag dö. Men hans erfarenhet blir en helt annan. Och så bygger han ett altare till minne av denna händelse. Ett altare som får namnet då efter Guds hälsning till honom. Herren sa: Frid vare med dig. Och så säger han, det här altaret ska heta Herren är frid. Och vi läste ju här också att man ser att det här har ju varit betydelsefullt under en lång tid. Det här är ju antagligen skrivet långt efter Gideons tid, men ändå så stod det i så här: Det finns kvar än idag. Det tyder ju på att det har gått en tid sen Gideon var med om det här, men det finns kvar än idag som en minne av vad Herren gjorde. Herren är frid. Läser vi Bibel 2000 så står det trygghet istället för frid. Herren är trygghet. Det hebreiska ordet är shalom, och det tror jag vi känner igen. Det är ju en hälsningsfras i Israel. Jag tycker det är en fantastisk hälsningsfras att möta varandra med frid. Frid vara med dig, att få hälsa på varandra på det sättet. Varje år när det blir jul, vi är snart där. Vissa räknar ner tisdagar. Men då läser vi ofta från Jesaja text, eller hur? Jesaja kapitel 9. Det är en text som också, men den handlar ju om Messias som ska komma. Men en text också som knyter an till Gideon. Jag kan läsa det. Jesaja 9, 4 läser jag. Till 7 kanske. För du ska bryta deras bördors ok, deras skuldros käpp och deras plågares stav. Som på Midjans tid, alltså Gideons tid. Ja, varje stövel buren i stridslarm och varje mantel vältrade blod ska brännas upp och förtäras av eld. För ett barn blir oss fött, en son blir oss given. På hans axlar vilar herradömet och hans namn är, han är lite annorlunda översättning här, under rådgivare. Mäktig Gud, evig far, fridsfurste. Där har vi också, får vi presentera Guds namn för oss. Guds namn är fridsfurste. Det är Jesus, det är Gud, fridsfurste. När Jesus har samlat sina lärjungar för den sista måltiden. Han talar om för dem att han ska lämna dem. Och de fattar inte riktigt vad han pratar om. Vadå, vänta nu, vadå lämna oss? Var ska du gå någonstans, Jesus? Kan vi följa med dit du ska gå? Och så säger han så här. Min frid lämnar jag åt er. Min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och tappa inte modet. Alltså den här världen, den kan ju ge oss väldigt mycket ofrid, eller hur? Jag går och handlar mina kläder till exempel, och så får jag höra sen på nyheten att de som har tillverkat kläderna, de gör det under slaviska förhållanden. Och jag har bara kollat på bästa priset. Det är ingen frid i det. Jag tar bilen till jobbet eller kanske till och med till kyrkan fast jag inte behöver det. Och så vet jag att det är sämre både för miljön och plånboken och hälsan. Och tänker jag efter så blir det inte mycket frid över den situationen heller. Jag får gå förbi kvinnan utanför ICA och hon utanför Hemköp på samma dag. Jag vet inte hur jag ska kunna hjälpa henne, så jag går bara förbi. Och det ger mig bara ofrid. Jag står på nyheterna och så får jag höra hur kristna syskon över hela världen förföljs på grund av sin tro. Medan jag byter kanal och dricker upp mitt kaffe. Herre, förbarma dig. Situation efter situation som vi möter. Som är så fullt av allt annat än frid. Men så säger Jesus så här. Frid lämnar jag åt er. Min frid ger jag er. Jag ger er inte det som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och tappa inte modet. Hur ska vi göra med det? Det är ju så svår ekvation. Det är så svår balansgång. Alltså, världen ser ju ut som den gör. Det är inte mycket vi kan göra åt det. Det är inte konstigt att det inte ger så mycket frid. När vi ser hur det är. Och trots Jesu ord här så är det också väldigt vanligt att så många upplever ofrid också i kyrkan. Eller i sin relation till Gud. Och det är också lite därför som jag har velat göra hela den här predikoserien. För att dimpa ner i alla de här situationer där Gud talar om sitt namn. Vem han är, Guds karaktär. För att se på grunden i Gud och Guds identitet och hur han väljer att möta människan. Jag tror att även om jag skulle ställa mig här mitt i gången här och idag säga att jag har ett budskap ifrån Herren till en speciell person här, så finns det de som skulle tänka, ja, men bara det inte är till mig, för det kanske är någonting jobbigt. För man tror på något sätt att om Gud talar till mig så är det dömande. Men Gud är en fridens Gud. Han vill tala fridens ord in i ditt liv. Absolut kan Gud peka på sånt i våra liv som inte är bra för oss. Men jag tror inte han gör det med pekpinna, utan han gör det med vägledning mot ett bättre alternativ. Jag tror jag har sagt det här innan, men om vi tar till exempel sjunde budordet som Mose fick. Du ska inte begå äktenskapsbrott. Alltså hur vi säger det eller hur vi läser det, det påverkar ju också vilken bild vi får av Gud, eller hur? Du ska inte begå äktenskapsbrott, du skulle bara våga. Om vi säger det så, det är ganska strängt, ganska jobbigt. Men om vi säger så här istället, ja, men begå inte äktenskapsbrott. Det skadar ju för dig och så många andra. Då får vi en annan bild av Gud, eller hur? Jag tror att det är så beroende av vilken bild vi har av Gud. Påverkar också hur vi läser ordet och hur vi talar till Gud. När vi hör den signalen är det dags att vända blad. Ja, men när Jesus klev in i mitt bland lärjungarna i överrummet efter Jesus hade uppstått, så var ju hans hälsning. De var samlade där uppe, oroliga. De hade låst dörrarna. De kunde inte komma fatt med varandra. Vad ska ske? Men så kommer Jesus och mitt ibland dem så är han där. Och så säger han, frid åt er alla. Det är den hälsningen som Jesus kommer med. Och här har vi också någonting stort. Visst är det fantastiskt ändå hur ärliga de som har skrivit ner detta, hur ärliga de är. Att vi möter människor med tvivel, vi möter människor med oro, med ångest. Trots att de har varit med Jesus i flera år. Men de är människor och det är du och jag också. Och det hör till livet. Det är okej att inte vara perfekt. Du får ändå en plats i Guds ord. För livet, vem är perfekt? Sannoliken inte jag. Livet är ju livet. Låt Guds frid, alltså låt Gud skänka frid över din situation. Och låta dig inse att just där du är, just i din situation så kan Gud möta dig. Så kan Gud dyka upp i all sin majestät. Rätt in i din vardag. Precis som Jesus dök upp bland lärjungarna där i överrummet. Frid åt er alla. Och när han lämnat dem där igen så tror jag att de påminns om det här talet som han hade till dem innan deras sista måltid. Han är på väg att lämna dem. Han har sagt det här, men jag kommer inte vara kvar hos er länge till och sådär. Och de känner oro. Men Jesus, var ska du ta vägen? Finns det plats för oss dit du ska gå? Så säger Jesus, nej men känn inte oro. Det finns plats för er dit jag går. Jag ska bara förbereda. Jag ska göra plats för er. Men under tiden så kommer ni ha hjälp. Jag lämnar er inte fullt ut. Hjälparen kommer. Hjälparen ser till att ni kan leva här och nu utan oro. Vår frid kan störas och det är kanske också nyttigt. Men anden vill hjälpa oss i alla situationer. För låter vi anden vara med även utanför dessa väggar så kommer vi upptäcka att ja, men det går faktiskt att handla kläder eller vad som helst, elektronik och allting som liksom, där människor utnyttjas. Det går att handla på ett sätt som inte försätter människor i slaveri. Det kanske bara kräver att jag handlar lite mindre eller lite visare. Det går att ta sig till många platser på alternativt sätt. Om vi också är beredda att lämna hemmet några minuter tidigare. Det går att möta människor i nöd och se att det lilla jag kan göra, det kan bli någonting stort tillsammans med många andra. Och så vidare och så vidare. Framför allt så går det att förvänta sig att Gud själv, att Jesus kan tala till mig här och nu. Och att det är någonting gott. På en alldeles vanlig gudstjänst, en alldeles vanlig söndag, en alldeles vanlig kyrka i ett alldeles vanligt Skillingaryd, så kan Gud få tala till dig och lägga sitt ord på ditt hjärta. För Herren är frid och Herren vill fylla dig med frid. När Jesus är hemma hos en farisé och äter mat, så kommer en kvinna och smörjer hans fötter. Och det blir oroligt i hela rummet. Vänta nu, vad gör hon? Vad gör hon här? Syndiska rör vid Jesus. Han gör ingenting åt det. Men så säger han till henne, ja, men dina synder är förlåtna. Din tro har frälst dig. Gå i frid. Så är det också för oss idag. Att vi får komma med det. Hon hade ofrid över sitt liv. Hon levde ett liv som kanske hon var medveten om. Att det var mycket som inte var rätt i det. Och vi ska inte jämföra oss med henne. Men vi kanske också har mycket i våra liv som tynger oss. Men vi får komma med det till Jesus. Vi får komma med det och lägga det vid hans fötter. Och så tar han det på sig och så säger han, gå i frid. Amen. Jesus, jag tackar dig för att du är fridens herre. Du är en fridens konung. Och att vi får lägga hela våra liv vid dina fötter, herre. Du ser det som tynger oss. Du ser det som vi bär på, som ger oss ofrid, herre. Framförallt ber jag för dem idag som känner sig tyngda i sin relation till dig, herre. Jag ber att du ska uppenbara för dem att du är fridens Gud, herre. Att du vill möta oss och det är någonting gott. Tack för var och en här idag som du älskar, herre. Du älskar var och en av oss och jag tackar dig för det. Men hjälp oss också att se det i våra liv som inte är bra, som är tungt, som är jobbigt, som ger oss oro. Hjälp oss att inte bara se det utan också ta det till dina fötter, herre. Att du får ta det på dig och du sänder oss med orden, gå i frid. Amen.